Det är måndagen den 27 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och till en ny vecka med Ledarredaktionen. Först ut av veckans ämnen är läget i Israel. Jag tror alla som lyssnar har tagit del av rapporteringen därifrån. Både från den minst sagt dramatiska helgen och från tidigare händelser under vintern. Bakgrunden är ju som alla känner till ett nytt förslag från den nya regeringen som kom i januari. Som förenklat uttryck går ut på att förändra maktbalansen i landet mellan domstolar och politiker. Bakom förslaget står Yariv Levin som är justitieminister i Benjamin Netanyahus regering. Det här har lett till stora protester under vintern. Många har varit ute på gatorna och protesterat. Det förekommer strejker och till och med hungerstrejker faktiskt. I helgen var över en halv miljon israeler ute på gatorna och deltog i protesterna. Och de har fortsatt under dagen. Men vad är det exakt som har hänt? Varför leder det här förslaget från Netanyahus regering till så stora protester? Vad exakt går förslaget ut på? Och vad kan vi förväntas ske härnäst? Det ska vi prata om idag och med mig för att göra det har jag Benjamin Katzett-Silberstein, medarbetare på ledarsidan, skribent och associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet. Varmt välkommen hit Benjamin.
Tack så mycket.
Ja, och du befinner dig ju i Jerusalem just nu och jag vet att du har följt utvecklingen under dagen. Hur har dagen varit? Har du varit ute på stan och sett vad som har skett där?
Ja, men det har varit. Jag har varit ute och tittat på, alltså det är en stor central demonstration här i Jerusalem. Som är främst i det israeliska parlamentet Knesset. Jag tror även, jag tycker mig höra att det är en demonstration också på utanför presidentens bostad, inte premiärministern, presidenten. Och alltså det är folk runt här omkring det är fullt med folk med israeliska flaggor. Nästan alla som är ute verkar vara på väg till en av de här demonstrationerna eller ifrån dem samtidigt. Så det är klart att det finns väldigt många här som inte går och demonstrerar också. Alltså det är en väldigt delad stad Jerusalem på många sätt. Så, men man märker att det är någonting som är på gång.
Har vi fått några besked under dagen från regeringen exempelvis? Det talades ju om att Netanyahu skulle hålla ett tal men att det blev uppskjutet.
Ja, det verkar som att det fortsätter och det skjuts upp fortsatt. Jag har suttit och refreshat Twitter just för att se om han skulle ju talat i morse och så blev det uppskjutet. Det verkar som att det fortsätter och att det blir liksom kontinuerligt uppskjutet. Och vad som förmodligen händer är att det är förhandlingar bakom kulisserna då mellan alltså med koalitionspartierna, Netanyahu och samarbetspartners, som väldigt gärna vill driva igenom den här reformen.
Just det, och vi ska säga så att vi spelar in det här då halv fyra ungefär svensk tid, vilket innebär att klockan är väl en timme senare.
Ja, hos ungefär halv fem i svensk tid.
Du, vi ska ta ett steg tillbaka och fundera på vad det är som har hänt. Den här regeringen har ju då en serie reformer på det juridiska området. Vad är det egentligen man vill förändra ifall det går att sammanfatta lite?
Ja, alltså det man vill förändra är, jag tycker ofta det är bra att försöka förstå, även om nu ska jag säga då redan från början att jag tycker att den här reformen som det ser ut i sitt nuvarande skick är väldigt problematisk och jag håller med mycket av den kritiken som de här protesterna kanaliserar. Alltså, så att det, jag vet inte om det ger mig bristande objektivitet men jag ska försöka i alla fall. Alltså det man skulle säga från den populistiska högerns håll, från regeringens håll här, det är att israelisk demokrati länge har varit begränsad av Riksdagsdomstolen som har en väldigt internationellt sett väldigt aktivistisk roll i förvaltningen. Så att det från de som vill se den här reformen från deras synvinkel så är liksom Högsta domstolen har länge varit ett sätt för the deep state så att säga att fortsätta att driva politiken i den riktning som den vill se snarare än det som folket vill se. Så det är egentligen, det finns många olika lager av det här. Det finns det här eliten mot vanliga folket, där Högsta domstolen helt klart representerar eliten i mångas ögon. Så att det man vill göra är att man vill ta bort den här, alltså man uppfattar som en orättfärdig spärr, eller ett orättfärdigt hinder när det gäller att faktiskt driva politik i landet. Och de har många poänger, tycker jag.
Mm. Men varför är detta då så väldigt kontroversiellt? För det är ju ändå stora grupper i det israeliska samhället som motsätter sig den här reformen. Vad är det man fruktar, eller vad är det man är arg på, så att säga?
Ja, så det är väldigt fundamentala saker. Det ena är att man vill förändra utnämningsprocessen för domare till högsta domstolen. Alltså i korthet kan man säga att det här reformförslaget vill göra den politiska kontrollen mycket starkare över den politiska möjligheten att utse domare mycket större. För i dagsläget så är det så att det är en typ av kommitté där det är liksom både en så kallad opolitisk röst i form av Israels advokatsamfund, så är det knessetledamöter, alltså parlamentsledamöter, och så en till, jag tror att i oppositionen då, både parlamentsledamöter och vårdsledamöter, jag är inte 100% säker på det, men så det man vill göra det mycket mer, lägga den här processen under mycket mer tydlig politisk kontroll, att egentligen så ska det räcka med att politiker från opposition och regering, att man har en tillräckligt stor majoritet politiskt för att utnämna en ny domare. Att man inte ska behöva liksom tampas med det här vad man uppfattar som det professionella etablissemanget. Det är det ena. Det är egentligen det som jag personligen tycker är mindre graverande. Men det som är riktigt, som jag tror att de flesta ser som det stora problemet, det är att man vill förändra högsta domstolens möjlighet att slå ner lagförslag på grund av att de strider mot Israels grundlagar. Israel har ingen konstitution, men man har grundlagar. Kommit många olika versioner av det här förslaget, men vad det i praktiken som det ligger nu skulle innebära är att man med en ganska relativt enkel parlamentarisk process och inte med någon typ av kvalificerad majoritet, utan jag tror att det ska räcka med enkel majoritet, men det är jag lite osäker på, men i alla fall för att gå ovanför högsta domstolens huvud och ändå anta lagförslag som högsta domstolen har sagt nej till. Så att man skulle minska högsta domstolens utslagsgivande röst när det gäller lagstiftning, liksom möjlighet att faktiskt vara sista instans. Och det är det mest problematiska, tycker jag.
Mm. Man kan väl sammanfatta det med att, så att säga, den tillfälliga folkmajoriteten eller folkviljan ska helt enkelt ha större genomslag på bekostnad av lagar och institutioner, historiska institutioner helt enkelt.
Mycket bättre sammanfattning än när jag kom ja. På.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Vi ska säga då kanske för svenska lyssnare, så kanske det här låter lite främmande, eftersom vi i Sverige inte har den här typen av maktdelning riktigt. Att regeringen utser vår högsta domstol eller domare där är okontroversiellt och vi har ju heller ingen domstolsprövning av nya lagar. Vi har ett lagråd som får komma och ge råd, men riksdagen kan ju rösta igenom lagar ändå. Men i Israel så kommer man ju från ett annat håll, ska vi säga. Det är ju så att maktdelningen där har varit mycket mer fundamental under landets historia. Och högsta domstolen har haft en väldigt viktig roll. Kan du berätta lite högsta domstolens roll historiskt i Israel? Hur ska man förstå den?
Ja, nej, men högsta domstolen, alltså dess roll har förändrats ganska mycket genom historien. Alltså fram tills, och nu ska jag återigen då påpeka att jag inte är någon expert på Israels juridiska historia, fram tills 1980-talet så hade högsta domstolen inte den här typen av aktivistiska hållning, eller i alla fall inte på samma sätt som man idag pratar om. Och det som hände var, och ska undvika de tekniska detaljerna, men domstolen ökade, de vidgade kriterierna för vilka fall de kan ta upp under, och det här hände under en dom, högsta domstolspresident som heter Aaron Barak, som är väldigt viktig i de här sammanhangen. som ville se en mer aktivistisk domstol. Så att det man började göra var att man skapade på något vis en möjlighet för Högsta domstolen det var en lång process ska jag säga också, men att underkänna förslag, politiska förslag, inte på grund av att de direkt strider mot en grundlag, utan för att de anses orimliga på olika grunder. Och då kan det röra sig om förfarandet bakom lagstiftningen och så vidare, att det kan anses orimligt. Och det är väldigt vagt. Och det är det som är en stor del av problemet, att det här är någonting som många uppfattar som att domstolen på något vis har makt att säga till lite när den känner för. Så det är en viktig utveckling att känna till för att förstå vad som händer nu. Att det här är, alltså det som händer nu är ingenting plötsligt, utan det är en reaktion och ett missnöje som har funnits länge inom stora delar av samhället, som utkristalliserar sig i den här juridiska reformen nu.
Vilken typ av lagstiftning eller politikområden är det som Högsta domstolen har engagerat sig i? Går det att säga någonting om det? Eller är det liksom en generellt ökad aktivism?
Ja, alltså det återigen skulle jag ta det liksom från om man tar det från kritikernas perspektiv, så menar ju de att Högsta domstolen kontinuerligt har haft en lutning, alltså som representerar det sekulära, ofta vita och liksom välutbildade det skiktet av Israel, snarare, och att man är mycket mer benägen att kritisera eller hålla tillbaka lagstiftning som läggs av högerregeringar. Så att ett exempel som har blivit väldigt omstritt och väldigt symboliskt är och nu blir det, hoppas du har tålamod, eller ni alla lyssnare också, ja, tålamod för lite religiösa lagar och utvikningar i det, för att det börjar en högtid här, Pesach, som brukar kallas för judiska motsvarigheten påsken. Det stämmer inte, men det hamnar samtidigt under året, som man brukar kalla det för det. Och då råder ett strikt förbud mot att äta någon typ av alla typer av jäst bröd och produkter som liksom är kopplade till det. Så det gäller även alla sidoprodukter eller vad det nu kan vara. Man får bara äta sånt som är ordentligt övervakat, och att man kan vara säker på att det inte finns något spår av något sånt här syrat eller något som kan jäsa. Och då har man från de religiösa partiernas håll i Israel länge velat ha en juridisk möjlighet att förbjuda chamet, som det kallas, alltså syrade mat- eller brödprodukter, eller jästa mat- eller brödprodukter från sjukhus. Och för att det är så pass strängt, så att om man håller på de här, om man är ultraortodox, och det finns många ultraortodoxa i Israel, om man håller så pass hårt på de här religiösa lagarna, så kan man inte ens sova eller vistas i samma byggnad under den här högtiden som de här förbjudna liksom bröd och sånt som är relaterat. Men det har också domstolen avslagit, för att man menar att det inskränker på liksom lika behandling och sådana saker. Och det tycker jag är ett väldigt bra exempel, för att det sammanfattar på något vis många olika strömningar i det här. Alltså det Israel är ju ett land som, det är ett väldigt ungt land ska man komma ihåg, grundades 1948, och det grundades liksom som en, alltså det var en väldigt disparat blandning av människor och grupper som grundade Israel, så att det var liksom sekulära europeiska judar och mer religiösa judar från Europa och Nordafrika liksom, och ultraortodoxa och liksom en stor blandning av människor med olika och väldigt väldigt disparata ideologier och så. Så att Israel, man har på något vis alltid det har alltid varit en typ av balans, som jag ska inte säga inte terrorbalans, men liksom att de här grupperna på något vis har enat som att ni får ta hand om det. Man sa i början av Israels historia var, det finns en känd uppgörelse om det, att om de ultraortodoxa skulle få ta hand om sånt som rör äktenskap och judiska matregler, och så skulle de gå med på att låta en sekulär israelisk stat grundas. För att det var, Israel är ändå, ska man komma ihåg, det är en judisk stat rent nationellt, men det är en sekulär stat. Så att det, Samtidigt så har, och nu blir det en väldigt lång utläggning inser jag, men samtidigt så har Israels demografi förändrats väldigt mycket. Att sen det här avtalet träffades, sen Israel grundades, så har andelen ultraortodoxa ökat väldigt, väldigt mycket. Och då också bland väljarna. Och andelen sekulära har minskat. Så att det här det är också en del av hela den, man kan se det som en del av den långsiktiga samhällsförändringen. Religiösa strömningar med nationalistiska, nationalreligiösa strömningar får allt mer plats, inte minst just på grund av den här demografiska utvecklingen.
Men kan man då säga då att den här så att säga sekulära delen ändå har, att domstolen har företrätt dess intressen i högre grad så att säga mot en folkvilja som då beror på att väljarna helt enkelt har ändrat demografi, eller förenklar för mycket då?
Nej, det är ett intressant sätt att uttrycka det på. Jag skulle nog säga att alltså det är från domstolen, alltså från domstolens håll skulle man ju hävda att, skulle man ju säga att det, alltså det man upprätthåller är ju det är systemet och lagarna. Det är inte något typ av gruppintresse, men från andra sidan så är det just det man menar att det är den här sekulära liksom, eliten i Tel Aviv, som man kallade för latteliberaler tror jag, på amerikanska östkusten. Alltså den typen av liksom, som många ser som en samhällselit. Att det är deras intressen som kritikerna menar att man har skyddat. Och det har ju, alltså det har ju säkert i hög grad på något sätt. Alltså det finns ju, det ligger någonting i det. Det är ju inte alls så enkelt, men det ligger ju ändå någonting i att alltså högsta domstolen har skyddat ett system och en samhällsordning som är demokratiskt beslutad, men som kanske inte riktigt reflekterar den skiftande majoritetsviljan.
Mm. Jag vill titta lite på politiken, för här finns ju en intressant historia de senaste åren. Israels politik har ju präglats av turbulens ända sedan 2018. Man har haft 5 val på 4 år. Hur kommer det sig att man har fått upplösa och ombilda knesset så många gånger?
Ja, men det tror jag också är en konsekvens av de här. Alltså, Israel och Sverige är faktiskt ganska lika på många sätt. Just med det här med att socialdemokratin länge var. Det var den självklara samhällsbärande rörelsen. Alltså, det var Israel var de som grundade staten. Ben-Gurion som är Israels första premiärminister. Och socialdemokrat, och liksom man hade, det har också påverkat den svenska socialdemokratins syn på Israel, att det först var det här, man ville att Israel skulle bli som Sverige, sen när Israel inte längre ville vara som Sverige så blev det mycket sämre. Men så det har ju med det att göra att vänstern i Israel har i princip, alltså Israels motsvarighet till Vänsterpartiet åkte ur knesset nu i det senaste valet. Jag vet inte om det är första gången, men det är ändå en ganska stor händelse. Så det man har kunnat se i andra delar av världen, att socialdemokratin har tappat närkontakt och kontakt med sin tidigare väljarbas. Så jag tror det är mycket det som har hänt här också. Så att det är väl inne i någon typ av kreativ förstörelseperiod, tror jag. Jag tror att det är mycket det de här olika, jag tror att det är mycket det som den här svårigheten att bilda koalitionsregeringar ligger i, att det är liksom det här är en del av en större ombildning av det politiska landskapet, och om man vet inte riktigt, det har liksom inte landat. Sen är Israel ett väldigt uppdelat, polariserat samhälle också, och det reflekteras ju i politiken.
Ja, men jag noterade också, för nu när jag läste på lite innan om partierna, det finns ju ganska många partier i knesset numera, men det är ganska många högerpartier, och det finns väl 2 eller 3 liksom som bedöms då som far right, i alla fall enligt Wikipedias engelska sidor. Så det är många partier och många befinner sig till höger helt enkelt.
Ja, absolut. Men så är det. Och det är som sagt, det är en förändring som har skett under de senaste, sen 90-talet. Det är alltså, Israel är mycket, Israels politik är liksom mycket det här. Det är grupprepresentation. Alltså, så att det finns till exempel 2 ultraortodoxa partier, eller det kanske är till och med att de är 3, men i alla fall det är nummer 2. Det är ett ashkenaziskt, som alltså har rötter, folk som har, judar som har rötter i Europa, och ett mizrahiskt som representerar judar som har rötter i Nordafrika och Mellanöstern. Det här reflekterar på något sätt att partierna de företräder olika typer av grupper och intressen. Det finns och ett parti, Avigdor Liebermans parti, som tidigare var Netanyahus utrikesminister, traditionellt sett representerat invandrare till Israel med rysk bakgrund. Bakgrund i Ryssland och forna Sovjetunionen. Så att det är en anledning till att det finns så många partier. Det är liksom att varje grupp med en röst ska ha ett eget parti på något vis.
Just det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
En sak jag funderar på, det har ju dragits paralleller mellan utvecklingen i Israel och den i exempelvis Ungern och även andra länder. Det vill säga liksom att vi har en populistisk ytterhöger som vinner en majoritet av väljarna i val, och då försöker den utöka den politiska makten på bekostnad av andra institutioner, exempelvis media eller som det här fallet domstolarna. Är det hur rimlig är den parallellen, eller kan man förstå det som sker i Israel som ett Ungern, så att säga, eller blir det för förenklat?
Ja, jag tycker det blir för förenklat, därför att det är ju inte enkelt i det ungerska fallet heller, men jag tycker att när man säger att Israel är som land X, Y eller Z, så missar man, alltså det främsta jag tycker man missar, det är de här djupa sociala konflikterna och konflikterna mellan vad man i Israel kallar sektorer, alltså olika samhällsgrupper. Det är så pass formaliserat nästan, att folk lever relativt separat. Och det tycker jag, det är en så pass viktig kontext att ha med sig för att förstå situationen i Israel. Så det är därför jag tycker att det här Ungern och Polen-parallellerna inte alltid förklarar så mycket. Men det är klart att det finns ju absolut likheter ändå, att som du sa då i frågan, att det är en högerregering kommer till makten och vill nedmontera de säger stärka demokratin och folkinflytandet, men då genom att montera ner vissa det som vi ser som demokratins skyddsvallar. Så absolut, det finns paralleller, men det är inte hela förklaringen.
Vad säger du om Netanyahus ställning? Han har ju varit premiärminister sammanlagt, tror jag, 15 år. Han var väl det redan på 90-talet och har väl hunnit bli en bit över 70 nu. Är fortfarande en populär figur uppenbarligen. Alltså hur stark är hans position, skulle du säga?
Ja, han är väldigt, väldigt kontroversiell och väldigt polariserande. Antingen så älskar man honom eller så hatar man honom. Jag vet inte precis hur hans opinionssiffror har sett ut just under den här krisen, men det är många som har röstat på honom tidigare som liksom tycker att han borde ge sig på något sätt, att han har tjänat Israel väldigt väl, han har gjort fantastiska saker för Israel, inte minst för Israels ekonomi, men att hans försök att hela tiden ständigt hålla sig kvar börjar bli lite patetiska, och det här man ser nu, det är på något sätt en illustration av hur många menar att Netanyahu har gått alldeles för långt. Att han, för att hålla ihop sin egen koalition, pushar landet till ett så pass allvarligt läge där, återigen, vi har inga avgångar på Israels huvudsakliga flygplats, generalstrejk, att han fortsätter att pusha för den här reformen och vägrar att stanna och ta en ordentlig, liksom, stanna på riktigt och faktiskt prata med oppositionen. Ska vi säga att nu spelar vi ju in på måndags eftermiddagen. Netanyahu har sagt hela dagen att han ska hålla ett tal, och han förväntas då gå ut med att man kommer och pausa processen och lugna ner det. När det här släpps så anar jag att någonting kommer att förändras och att Netanyahu kommer att ha gått ut med någonting. Men han kommer ju gå, hans popularitet skadas ju absolut av det. Alltså framför allt hans, det han lämnar efter sig, hans eftermäle, blir otroligt skadat av att han liksom att av politiska skäl och för egen politisk vinning tar Israel till den här typen av läge och inte välja att vara mer statsmannamässig som man hade kunnat vänta sig av någon som har varit premiärminister så länge. Så att det återstår att se för att ge ett akademiskt sista svar på det.
En sak som hände i helgen, det var ju att försvarsminister Joav Gallant heter han väl, han fick ju sparken helt enkelt efter att han hade varit ute och protesterat mot förslaget. Vad hände där och vad har reaktionerna i Israel varit på det?
Ja, han protesterar inte ens mot förslaget utan han sa just det här att det behövs en paus. Alltså det är det man ska ha det klart för sig, att det i nuläget inte handlar om ja eller nej till det här förslaget nödvändigtvis, utan det är det man kräver nu och det som oppositionen kräver och det som demonstranterna främst kräver, det är att man pausar den här processen, för att man har tryckt igenom en massa olika lagförslag så väldigt snabbt genom justitieutskottet som då tillsammans som är en del av hela det paketet. Och då säger regeringen samtidigt att man är helt öppen för samtal och man vill jättegärna prata, men oppositionen menar då att det kan vi inte göra när klockan fortfarande tickar. Ni vinner varje gång vi går in i samtal. Så det är det man kräver. Och det är det som Joav Gallant gick ut och gav sitt stöd till. Och det är alltså anledningen till det, och att det var just försvarsministern som gjorde det. Det är att den israeliska armén och liksom värnpliktiga och vad säger man, reservister har svarat otroligt starkt på det här lagförslaget om justitieapparaten. Och det är olika enheter, elitenheter, reservister i elitenheter som har sagt att de inte kommer att ställa upp och komma på de här övningarna som de behöver komma på regelbundet. För att de signade upp för att slåss för en demokratisk judisk stat, inte för en stat där demokratin saknar spärrar. Så det har lett till ett sånt läge där folk på riktigt är oroliga över militärens förmåga att samspela med den politiska makten. Att man är orolig för hur om det här förslaget drivs igenom, alltså i vilken grad. Den israeliska armén har ett otroligt starkt stöd bland folket. Det är liksom en bland de viktigaste nationella institutionerna som finns. I stort sett alla israeler tjänstgör i armén och gör värnplikt. Militären har en otroligt stark både symbolisk och praktisk roll i Israel. Och att det just har kommit så starka reaktioner från militärt håll och från reservister i viktiga enheter som skulle kunna tänkas bli vara inblandade i om man skulle slå mot Iran till exempel en dag eventuellt. Och det är just därför det var försvarsministern som fick gå ut med det. Det är många inom Netanyahus parti som är missnöjda och som är hur man hanterar situationen. Men att det var just försvarsministern som gick ut och gick ut med att han tycker att man borde pausa. Det är inte en tillfällighet. Och det är också därför det har blivit så himla starka reaktioner på att han sen blev avskedad.
Har det förekommit våld i samband med de här protesterna? Jag såg att det var vattenkanoner någonstans igår, men har det liksom blivit så att folk har börjat bråka med polisen och att polisen har tagit till våld eller att demonstranterna har tagit till våld?
Ja, alltså, det har varit enstaka enskilda incidenter. Igår så var det en demonstration i en israelisk mindre stad, så var det någon som blev påkörd men klarade sig. Just rent våld har det faktiskt varit relativt lite av, även om polisen har fått kritik för att ha tagit för mycket med hårdhandskarna. Det har också varit det är så himla många olika lager i allting som händer på samma gång. För att ministern för nationell säkerhet som har ansvar för polisen, Itamar Ben-Gvir, han är ledare för ett av de här högerextrema partierna, Otzma Yehudit. Och han har gått ut och krävt att polisen ska ta hårdare tag mot demonstranter. för att man blockerar allmänna vägar och man stör ordningen. Och det är ju sant, det gör man ju. Det är många som blir upprörda över det, att demonstranter tillåts stänga av en av Israels viktigaste motorvägar och genomfartsleder under flera timmar. Men överlag så har det faktiskt varit förvånansvärt lite av sådana incidenter med tanke på hur stora demonstrationerna har varit. Däremot så vet jag att ikväll det finns farhågor om att ikväll kommer att uppstå sammandrabbningar mellan demonstranter på som är kritiska till, alltså demonstranter mot det här förslaget, som är den absolut största gruppen demonstranter, och en mindre demonstration som planeras ikväll till stöd för reformförslaget. Så det finns vissa farhågor om att det har rapporterats om att man pratar på Telegram-kanaler och sådär om att man planerar att använda våld från den här demonstrationen ikväll från deras sida som är positiv till att demonstrera för den juridiska reformen. Men det återstår att se. Jag hoppas verkligen att det inte blir så. Så jag hoppas att det fortsätter att hålla sig relativt lugnt.
Jag får verkligen hoppas. Jag ska avsluta med att fråga, det är förstås alltid svårt att veta, men vad ser du framför dig kommer hända de närmaste dagarna? Vad blir avgörande för utvecklingen? Tror du att nästan jag kommer att backa eller i alla fall stanna upp? Vad tänker du?
Alltså det är ju verkligen, jag sitter och har suttit hela dagen och uppdaterat nyhetssidorna, för det händer verkligen saker hela tiden. Alltså den stora faktorn just nu, det är alltså den stora striden just nu, pågår kanske inte, det kanske inte är den mellan demonstranter och regeringen, utan den inom regeringen. Alltså det verkar rätt klart från nyhetsrapportering att Netanyahu själv och även andra inom koalitionen ser det som nödvändigt att gå ut med att man pausar processen, men det finns då andra inom koalitionen som absolut inte håller med och som också har hintat om att det skulle kunna leda till att koalitionen bryter samman och att Israel får gå till val igen för, ja, det är sjätte gången då på några år. Så att det är Netanyahu på något vis, det verkar som att han står inför två omöjliga val. Antingen backa, vilket är vad majoriteten i landet vill och vilket är vad de som strejkar och demonstrerar vill. Men det skulle leda till väldigt mycket problem inom koalitionen. Man ser det som en så pass viktig symbolisk fråga att driva igenom det här. Det har pratats om att de som inte vill backa, som inte vill ta en paus, de menar att det skulle vara att ge upp inför anarkister, som de kallar demonstranterna, och att det skulle vara att ge upp för den här ordningsstörningen och allt sånt. Så det, jag avundas honom inte, och det är väldigt spännande. Det hoppas jag att alla lyssnare också tycker.
Absolut, jag tror man kommer följa det här noggrant. Och det kan man bland annat göra genom att läsa dig dessutom i morgondagens Svenska Dagbladet, för då skriver du om just de här händelserna.
Precis, eller på webben nu tror jag.
Ja, absolut. Stort tack Benjamin Katzeff-Silberstein för att du var med och pratade med mig idag om situationen i Israel.
Tack själv.
Och tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Och jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs snart igen.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.